Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Du lyssnar på Militärsnack, podcasten där militära saker blir lätta att fatta.
Då har jag återigen den stora äran att få presentera ett nytt avsnitt av Militärsnack. Och idag ska vi prata om en av de mest kända vapnen i svenska försvaret. Och jag som pratar heter Henning Svedberg och på andra sidan pipan sitter...
Leutnant Andersson.
Du är välkommen, men först ska jag säga att jag tror inte vi står på varsin sida pipan i det här fallet.
Nej, det tror inte jag heller.
Nej. Nej, som sagt, du är välkommen.
Tack så mycket.
Idag ska vi prata om automatkarbin 4. Mm. Och sån har ju både du och jag skjutit med.
Ja, och många, många andra.
Ja, precis, precis. Men jag tänkte innan vi börjar vifta med kolven och här så tänkte jag bara höra, eftersom det är fredag, vad löjtnanten har i glaset.
Mm, det är ju fredag. Och idag har jag tagit med en Shimai. Och ja. Då kommer jag alla tänka, det har du gjort förut. Ja. Ja. Jag har ju druckit blå och jag har druckit grön. Men det finns ju även guld, vit och röd. Och idag har jag valt Shimai vit. Okay. Och det är ju givetvis en ale, en trappist. Och det här är ju deras trippel. Och jag älskar ju tripplar. Det här, den ligger på 8%.
Jag tänkte just det, för du får ju alltid lära mig lite om öl här. Och du har sagt att en trippel ligger mellan 8-9%.
Ja, typ. I det spannet i alla fall.
Mm. Fortsätt.
Du har ju Patersbieren, deras egna som munkarna bryggde till sig själv. Den skulle väl kunna vara en enkel då.
Och det är 4 någonstans?
Ja, någonstans där. Ja. Det kan variera, men det skulle kunna vara en enkel. Sen har du dubblarna som ofta är mörka och lite starkare. Och sen tripplarna då, som ofta är ljusa och ytterligare lite stark. Och sen finns det kvadruppel.
Ja.
Men det här är en trippel och en ljus. Och den är väldigt, väldigt trevlig. Den är ju sådär som jag tycker att de ska vara. Lite grumlig, tydlig bäska och lite grann. Man kan ana sådana här citrus och halmtoner i det hela. Det gillar jag.
Mm. Mm.
Så att Shimai vit bör man dricka.
Ja, just.
Definitivt. Ja. Och vad har du tagit med dig idag?
Jag har tagit en riktig gammal favorit som jag har haft som, den är på min topp 10-lista skulle jag tro. Och det är en Bellhaven Twisted Tister och det är givetvis en IPA.
Mm, mm.
Och här har vi en lite fruktig, lite torrare ska jag säga, den är inte så söt. Med lite brödsmak och frukter och honung och sånt där. Som jag tycker är riktigt trevlig. Den har en väldigt distinkt humlesmak och det tror jag är ifrån Challenger-humlen som den har. Den har kaskadhumle och Challenger och jag måste kolla på flera öler med just Challenger och det kan vara så att det är den som har den smaken som jag gillar. Så det är som hemläxa till mig själv till nästa fredag.
Mm, det får du kolla på.
Ja. Mm. Vad har vi då? Vi ska prata om AK4 och det är väl som sagt som jag i inledningen nämnde där, en av de vanligaste vapnen vi har.
Mm. Det har jag hängt med länge. Det är ju en automatkarbin 4 då. Det här är ju ett eldhandvapen i kalibern 762-51 NATO. så att säga NATO-standard 762. Det är ju en svensk version egentligen av en Heckler & Koch G3.
Just.
Och AK4, den var ju huvudvapen i Sverige mellan 1965 och 86 när AK5 gjorde sitt intåg. Men den har ju fortsatt levt kvar inom hemvärnet och nu är den även tillbaks i Försvarsmakten, framförallt armén, som skarpskyttevapen.
Okej, okay, okej. Okay. Den heter väl AG3 i Norge, va?
Ja, det stämmer. Det är ju deras variant så att säga. Den heter ju automatgevär 3, AG3. Det är norska benämningen.
Skiljer de någonting?
Det kan säkert skilja sig i detaljer, men i grundutförandet så är det ju samma. Men den är ju en modifierad för norskt bruk och tillverkad på licens i Norge, precis som vi har tillverkat våra i Sverige.
Okej. Okay. Var tillverkades AK4 i Sverige?
Det kommer vi komma till på punkten historik.
Jag väntar, jag ger mig till tåls.
Ja, nej, men det här är ju då som sagt en automatkarbin i 762x51 NATO. Med ett magasin, skjuter sin ammunition från magasin med 20 patroner per magasin.
Mm.
Och den kan skjuta patronvis eld, alltså enkelskott, och den kan skjuta automateld.
Mm.
Den väger ungefär 5 kilo och är ungefär en meter lång, beroende lite grann på version och vad man har för tillbehör och så vidare.
Mm. Man kan väl få in 21 skott i den där. Man gör mantelrörelse och sen så tar man ut magget och stoppar i ett till. Då har man ju fått 21 skott med sig.
Ja, precis. Så är det generellt sett på alla vapen, att du kan ju ladda in ett i patronläget och sen kan du ju ha magasinet. Så att plus en kan man ju göra nästan på alla vapensystem.
Okej, okay. Inte på K-pist dock.
Nej, precis. Den skjuter ju från öppen mekanism. Och då kan du ju inte ha en i patronläget. Det är samma som många kulsprutor, de skjuter också från öppen mekanism. Det vill säga att automatkarbinerna, de flesta, då är mekanismen i framfört läge och det är en patron i patronläget. Medan kulsprutor och K-pisten då ofta skjuter från öppen mekanism. Det vill säga att den är i sitt bakre läge och när man trycker på avtryckaren så åker den fram och avfyrar.
Mm.
Ja, då ska vi prata lite historia först, som vi brukar göra. Och automatkarbin 4 här, det är ju som jag sa tidigare utvecklat ifrån Heckler & Koch G3. Och det var så här att i slutet av andra världskriget så dels så vet vi ju att det var en ryss, det har jag berättat tidigare, som tog med sig en tysk automatkarbin, en STG-44, ibland kallad MP-44, hem till Ryssland och utvecklade Kalashnikov eller AK-47 senare. Men en del av de tyska vapenkonstruktörerna, de flydde i slutet av kriget till Spanien och fortsatte utveckla vissa idéer till vapen som man kunde testa i Tyskland under slutet av kriget.
Mm.
Bland annat så gjorde de ett vapen i kalibern 7,92x33 med halvreglat slutstycke. Och det gick under ett arbetsnamn då STG-45, stormgevär 45. Och de anställdes här i Spanien vid ett tekniskt institut. Och de fortsatte förfina den här STG-45an och gjorde om den till kaliber 7.62-51 NATO.
Mm.
Och den här kallades då CETME, modell C eller modell och C. Och det var ett halvreglat vapen med låsrullar. Och i december 49 efter kriget då flyttade några av de här tyskarna hem igen och startade företaget Heckler & Koch. Och de flyttade in i Mausers gamla hemstad Obendorf.
Okej. Okay.
Och de köpte med sig licensrätten för den här modell C då. Och fortsatte utveckla den. Och den här antogs 1956 av Bundeswehr under namnet gevär 3, G3. Och började levereras slutet 50, tidigt 60.
Okej. Okay.
Ja, och under början av 60-talet så började vi här i Sverige titta på automatkarbiner. Vi hade ju ingen automatkarbin. Utan vi hade gevär modell 96 och gevär modell 38. Sen hade vi automatgevär förvisso, AG42. Och så hade vi K-pisten 45 som standardbeväpning på infanteriet. Sen kriget i stort sett. Och då började man titta på en automatkarbin. Och vi utvecklade en egen som hette Gram, G-R-A-M. Och det var Carl Gustavs i Världsfaktori som tog fram två prototyper av den här. Det var en variant på automatgevär modell 42. Man tittade även på amerikanska M14-gevär, lite schweiziska bössor, tyska G3, alltså den som skulle bli AK4 sen, och belgiska FAL. Den har nästan alla sett, så googlar man på FN FAL, Fabrik National, alltså en belgiska, så kommer man få ett vapen som är ganska likt AK4. Och man valde sen då G3 från Heckler & Koch. Och licenstillverkade den i Sverige, inledningsvis på Husqvarna vapenfabrik, men senare även Carl Gustav i Eskilstuna.
Aha.
Och av de här jag nämnde innan, de här karbinerna som man testade, så var det framförallt tre stycken som var intressanta innan man valde mot slutet. Och det var ju den här svenska Gram och G3an och sen den belgiska FN FAL. Mm. Och man testar de här i lite olika kalibrar, 6,5. Och det var ju så att svensk standard som på gevär 96, det var ju 6,5 gånger 55. Men man testade även 7,62 då, i och med att det var en kaliber som NATO beslutade att man skulle anta. Och då ville vi ha samma.
Mm. Det hade ju varit väldigt svenskt om man hade valt den svenska Gram. För vi har väl en liten förbläs för att utveckla saker och tillverka själva?
Jo, vi gör ju det. Samtidigt så är det mycket licenstillverkning som AK4 till exempel. Och samma sak med AK5. Den är ju inte i grunden svensk, utan det är ju en belgisk automatkarbin också.
Mm.
Jag har en liten rolig sidohistoria på AK4. Då, om man har lyssnat här, så tänker man ju att Sverige hade ingen automatkarbin. Vi hade automatgevär och gevär och så vidare. Varför den kom att heta automatkarbin 4. Mm. Den borde heta automatkarbin 1. Men historien bakom det, som jag låter sanningshalten var osagd, utan det är ett antagande som har gjorts, det att man testar de här fem som jag pratade om, och att de fick heta då AK1, 2, 3, 4, 5.
Ah, okay.
Och sen att just G3 var nummer 4, och man valde den, då var det, ja, vi väljer nummer 4 efter alla tester, AK4.
Just. Mm.
Och då kunde man ju valt att döpa den till AK1, men den fick heta AK4.
Det är nog fler än jag som har funderat på det. Så att det var ju bra att du redde ut den biten.
Ja, om det nu är så. Men det var ju fem stycken som testades. Så att, Ja, och grundutförandet här. Den första AK4 som vi fick till Försvarsmakten. Den hade öppna riktmedel, alltså stålriktmedel. Det fanns även en variant som kallades för AK4 OR. OR som är optiskt riktmedel. Och då fanns det ett litet kikarsikte som var 4x24. Som man satte fast uppe på vapnet med hjälp av en spännanordning. Man kunde fortfarande skjuta med de öppna riktmedlen, men man hade ett optiskt riktmedel då för skarpskytte. Men det absolut vanligaste var den med öppna riktmedel. Det fanns även inskjutbara kolvar som sen senare vart hårdvaluta inom hemvärnet. Och det här var ju egentligen ett axelstöd som gick att fälla in och få vapnet väsentligt kortare. Och det var ju tänkt för vissa jägarförband som hade det här. Fallskärmsjägare, kustjägare och så vidare. Men som sagt, det vart hårdvaluta sen när hemvärnet fick det här som standardbeväpning. Man köpte även till en granattillsats som man hängde under pipan. Man bytte ut handskyddet mot en granatinsats. Och det är en amerikansk Colt M203 som lever kvar än idag.
Den är väl på 30 mm va?
40 mm.
40 mm. Jag har faktiskt skjutit med sån en gång.
Trevligt.
Mm.
Det fanns, eller finns, bajonett till vapnet. Och sen finns det ju då en gevärsrökgranat. En överkalibrerad historia. Och överkalibrerad, det innebär att du kan skjuta den här från alla automatkarbiner utan ett granatvapen, en granatinsats, genom att du trär den på pipan, utan på pipan.
Mm.
Och sen så skjuter du iväg den här i vinkel och så får du en, men det är just en rökgranat och ingen, finns ingen version med någon annan nyttolast än just rök.
Mm.
Och för att skjuta den här så behöver du ha en specifik avfyringspatron också. Du kan inte skjuta en vanlig 762 för då skjuter du sönder granaten, utan du måste ha en drivpatron. Men den skjuts på samma sätt. Du laddar i den här drivpatronen i vapnet via magasinet och så skjuter du iväg gevärsrökgranaten.
Mm. Får jag gå tillbaka till det här med infällbara kolven?
Mm.
Skulle inte den vara en ganska bra ett bra komplement om du ska in i byggnader och slåss?
Och vapnet blir ju kortare och lättare att hantera, men det är ju, du skjuter ju inte särskilt bra med infällt axelstöd, utan du behöver ju ha ditt axelstöd för att ta upp rekyl och så vidare. Så det är framförallt en finess för att få ett kortare vapen under transport och förflyttning.
Mm. Ja, för man vill inte ha en så lång bössa som en AK4 när man går in i ett hus och ska röja.
Nej, samtidigt så behöver du ju ha ett axelstöd och mm. när det är infällt så tjänar det inte så bra som ett axelstöd. Det fanns även ett, eller fanns, jag har inte sett de här på länge, men övningsvapen i 22 lång. Alltså salongsgevärsammunition. Taget ur luften nu, för det är säkert 20 år sedan jag såg det här, men jag minns att det var en instickspipa, alltså en pipa i kaliber 22 som du satte in i ordinarie pipa. Och sen så hade du, fick du byta slutstycke eller del av slutstycke och ha ett annat magasin, och då kunde du skjuta salongsgevärsammunition som övning och på så sätt få ner risken och även kostnaderna då.
Mm. Finurligt. Och var,
ja, mycket finurligt. Och där har vi grundautomatkarbinen då. Som sagt, vanlig med öppna riktmedel och med optiska riktmedel. Sen någonstans slutet 90-talet, då hemvärnet hade fått de här som standardbeväpning och haft det ett tag, då bestämde man att man ville ha ett rörpunktsikte på AK4. Då gjorde man en AK4B, och modifikationen man gjorde, det var egentligen att man lämnade in de här och de fick en skena uppe på. Man kapade bort de, eller modifierade de öppna riktmedlen så att man fick på en skena, och då satte man på någonting som kallas för en Picatinny skena i mil standard 1913.
Mm-hmm.
Och det är egentligen, alltså standarden gör vilka tillbehör du kan sätta dit, och man fick modifiera hylsfångaren också, så det finns ju en hylsfångarpåse på de här karbinerna så att man kunde få plats med ett rörpunktsikte. Och man valde svenska aimpoint-sikte till de här.
Okej. Okay.
Och då ökade man ju effekten framförallt på vid snabbare skytte. Och det möjliggör ju också att kunna skjuta med bildförstärkare, alltså goggles i folkmun.
Mm.
Så mörkerförmågan ökar ju med ett rörpunktsikte.
Mm.
Och sen rullar det på. Det är egentligen hemvärnet som har de här, och det är AK4 Bertil med rörpunkt som man har. Men problemet med längden på vapnen och att möjligheten att kunna anpassa dem för kortare skyttar, fordonsförare och sådana här saker, det kvarstår ju. Det var det jag sa innan där med hårdvalutan, de här infällbara axelstödarna, va?
Mm.
Det fanns väldigt få att få tag på. Men det var egentligen där de flesta önskar sig som nummer ett, att kunna göra vapnet kortare, kunna fälla in axelstödet på något sätt eller anpassa det. Dels för transport, men även för att kunna anpassa till skyttar av olika längd.
Mm.
Så 2018 då skapar man från AK4 Bertil, så skapar man AK4 Cesar. Och det är egentligen en AK4 Bertil, men med en ny kolv eller axelstöd. Jag säger kolv eller. Ja, det är två olika namn.
Okej. Okay. Mm.
För att det ska göra det tydligt då. Så att då får man ett axelstöd som är justerbart. Och någonstans där kommer Försvarsmakten på att utöver hemvärnet så är det bra med skarpskyttar. Vi har ju tidigare haft då Vanliga automatkarbiner, sen har det funnits rena prickskyttar. En prickskytt har ju oftast ett prickskyttegevär och specifika uppgifter. Men man vill återinföra skarpskytten på gruppnivå.
Vad är då en skarpskytt?
Skarpskytten, det är en soldat som har lite kralligare vapen. Ja, framförallt kunna skjuta på längre avstånd med bättre precision.
Okej. Okay. Vi var inne på ett gevär som användes för att man skulle skjuta sönder prylar med den. Det var inte avsett för att bekämpa soldater, utan man skulle skjuta sönder taktiskt materiell.
Mm, du tänker på AG-90 där.
Just det.
Som går alldeles utmärkt att bekämpa både personal och materiell. Men det är ju ett väldigt, väldigt långt och stort och klumpigt vapen. Utan här ville man ju ha en automatkarbin för användning på gruppnivå. Men man vill ha en soldat som har bättre precision på längre avstånd. Och då skapar man AK4D. Och då tar man utgångspunkt egentligen i AK4C. Och det vill säga att det blir en automatkarbin med den här Picatinny-skenan. Och det blir en automatkarbin med det axelstödet som är justerbart. Det man lägger till, det är ett nytt handskydd. Man skulle kunna säga förstock på civilspråk.
Mm.
Främre delen. Och det handskyddet har olika fästen för att kunna fästa saker. Det kan vara... ja, vad man nu behöver ha då. Laserpekare, mörkerriktmedel, ficklampor och så vidare. Och man försåg vapnet med ett benstöd och ett kikarsikte som heter kikarsikte 09.
Mm.
Ja, och det som jag sa där, kikarsikte 09, det är ju på skarpskyttarnas vapen.
Jag har hört om att det finns något som heter Weaver som skulle vara en konkurrent då, eller man ska säga ett alternativ till Picatinny.
Mm. Man kan säga att det finns liksom olika standard på fästen för tillbehör, och det är för att det ska passa helt enkelt. Weaver-fästen finns ju på, till exempel på jaktgevär. Då kan det kan vara Saco Tickas egna fästen på de bussarna. Och så finns det ju Weaver-klackar som är ganska vanligt. Och så finns det Picatinny 1913 till exempel. Och det är ju vad som ska passa till. Och vilken standard man väljer att använda, så att säga. Så att du kommer inte kunna... Har du ett kikarsikte till exempel med ringar, med Weaver-fästen, så kan du inte fästa dem på en Saco-fäste eller på en 1913-skena Picatinny till exempel. Så det handlar om vilken standard man väljer att använda.
Okej. Okay. Mm. Det är skenor med lite olika infästningsklackar och sånt, så ser de olika ut.
Ja, de ser olika ut och lite olika typ av funktion, men syftet med dem är att fästa saker. Det kan vara sikten, ficklampor, mörkerriktmedel, benstöd och annat.
Mm. Det är ju kruxet med standarder, det finns alltid så många av dem.
Precis.
Mm. Och ammunitionstypen i AK4, vad finns det för alternativ?
Ja, precis. Som vi var inne på så är det 762x51 NATO.
Mm.
Och för att översätta till civilspråk, om det är någon jägare som lyssnar, så är det här i stort sett, det kan skilja någon hundradels millimeter från 308 Winchester. Det är alltså en kaliber 30 projektil på militärspråk 762, och hyllslängden är 51 millimeter.
Mm.
Och det vi skjuter i den då, det finns ju såklart lös ammunition. Mm. Och det är ju sånt vi använder när vi övar. Och då sätter man, för att förklara det enkelt, en propp längst fram. Man byter ut flamdämparen, eller signaturdämparen, flamdämparen i det här fallet, mot en propp som gör att det inte kan komma ut någonting mer än gas. Och sen skjuter man en träprojektil som splittras. Mm. Det är en lös patron. Och sen finns det blinda patroner, och det är helt enkelt helt verkanslösa attrapper som ser ut som en vanlig patron. Men kan man använda när man övar, ladda och patroner och eldavbrott sådana här, så det blir helt ofarligt. Det kallas för blind patron.
Mm.
Men sen finns det de skarpa då. Då finns det ju en skarp patron, en helt vanlig helmantlad projektil. Och det finns en spårljus projektil. Det är också en helt klart potent och dödlig. Det är ju en likadan projektil, men den har ett spårljus. som gör att du ser projektilen i dess bana. Och det kan ju vara bra i framförallt kulsprutor och sådana saker då man ser vart skytten träffar. Men det går även skjuta i automatkarbinen. Det sitter en lyssats bakom projektilen i bakkant som det är fosfor i, och då brinner det och då blir det orange i vårt fall. Så du ser vart projektilen tar vägen. Det blir ett orange, du ser en orange prick eller som ett lysande streck.
Just.
Utöver det så finns det pansarbrytande projektiler. Och den är inte så många som har sett. Det är ingenting man vill gödsla med och dela ut i och med att den har otroligt högt genomslag i liksom hårda material. Men den finns givetvis i våra krigsförråd. Pansarbrytande 762.
Vad ska man skjuta med den?
Det skjuter du på pansar helt enkelt. Inte, då pratar vi inte stridsvagnar och så, men hårda mål. Du kan ju skjuta på splitterskyddade fordon och sånt med god verkan.
Okej. Okay.
Och sen den sista, den måste jag ju nämna också då, det är den här drivpatronen till gevärsrökgranaten, den här överkalibrerade som jag pratade om. Och det är en hylsa som saknar projektil egentligen, utan den är liksom strypt i mynningen och den används som ren drivpatron då för att skjuta iväg den här gevärsgranaten.
Mm. Något som jag tror många undrar, det är vad skjuter man igenom för något? Alltså, jag vet någonstans att 70 cm trä var det någon som sa i lumpen. Jag vet inte alls om det är sant. Vad har du för något?
Mm. Du kommer inte få några 100-procentiga svar. För allt det beror ju på vilken ammunitionstyp man har med utgångshastighet och kulvikter och såna saker. Där vi pratar, och sen alltså avstånd också såklart, hur mycket energi den har tappat och sådana saker. Men det vi brukar prata om, det är ju hur mycket som krävs för att skydda. För det är ju det som är intressant för vår del. Och då pratar man ju om skyddsklasser, till exempel 2 meter packad snö. Du var inne på trä där, hur många centimeter, hur tjock en tegelvägg behöver vara. Det är ju sånt som vi lär ut vad som krävs för att det ska räknas som man är i skydd.
Mm.
Men det beror ju som sagt helt på vilket vapensystem, vilken kaliber, kulvikt, hastighet, avstånd och så vidare.
Okej. Okay. Räckvidden på vapnet då? Hur långt bort är det farligt?
Ja, då blir det också flummigt. För att det där har också att göra med tidigare faktorer då, alltså kulvikt, projektilvikt, utgångshastighet, vilken vinkel den skjuts ut alltså, och så vidare. Men vi har något värde som kallas för D-max, och det är ju hur långt en projektil från ett specifikt vapensystem kan gå under de mest gynnsamma förhållanden. Men det har ju ingenting med att göra det praktiska skjutavståndet.
Mm.
Det är ju precis som när man pratar om eldhastighet. Och då kan folk säga, kulspruta här 850 skott i minuten. Ja, absolut. Mm. Det är teoretiskt hur fort den sprutar ut sig sina kulor.
Mm.
Men du måste ju också liksom hinna ladda om, byta band, byta pipa. Det är klart du kan skjuta 850 skott, men då bryter du mot regler om pipbyte och värme och sånt där. Och det är inte särskilt effektivt.
Nej.
Så att det här blir ju också... Praktiska skjutavstånd är inte samma som D-max, alltså hur långt. Och en kula, den är ju farlig ända ut till D-max.
Ja.
Men det är så långt så att du inte kommer se ditt mål.
Ja, just det.
Jo, men det vi säger här på en 762, då, om vi pratar det här som jag kallar D-max, alltså maximal räckvidd.
Mm.
Det är ju att du har extremt gynnsamma förhållanden och rätt vinkel och så vidare, då kommer en 762 kunna gå upp emot 4,5 kilometer, alltså 4500 meter. Men det är ju inte det är ju inte praktiskt görbart att skjuta. Nej. Men om du skjuter den ur D-max vinkel och så vidare och allting är så gynnsamt som det kan, så är den ju farlig på det här avståndet.
Ja.
Förutsatt att du inte träffar någonting emellan då, och då är då pratar vi vinklar upp mot 45 grader.
Mm. Okej.
Okay. Mm. Men det är inte sagt att det är samma så praktiskt skjutavstånd. Det kan ju vara alltså, upp till 500 meter med kikarsikte, kanske upp till 1000 om du är en duktig skytt. Ja, jag kan ju leverera ett formellt svar här, och då kan jag läsa på sidan 78 i Soldef om du vill höra om vad den säger om skyddstjocklekar för finkalibrig eld.
Absolut.
Och då får vi ju anta att man har testat detta ganska noggrant och att den här skyddstjockleken är mer än genomslaget.
Mm.
Och då delar man upp det i att följande tjocklek av olika material krävs för skydd mot finkalibrig eld. Pansarbrytande finkalibrig eller underkalibrerad ammunition kan dock slå igenom skyddet. Så här pratar vi alltså normalprojektiler.
Mm.
Och då pratar man om 1 cm stål, 20 cm betong, 25 cm singel makadam eller stenskärvor, 25 cm tegelmur, 50 cm sandsäckar, 70 cm trä.
Det hade du.
70 cm tillstampad jord, 150 cm isblock, 200 cm mossjord och 200 cm packad snö.
Ja, usch.
Så där har du fått...
Ja, men det är fascinerande liksom att man skjuter igenom de här tjocklekarna av olika saker. Du nämnde då 2 meter torv eller snö. Men det är egentligen enkel matematik. Vad kulan väger, hur fort den flyger och densiteten på det du träffar.
Ja, precis. Med utgångshastighet och anslagsenergi och kulvikt och så vidare. Mm. Ja.
Mm. Då har vi gått igenom AK4. Det är jäkligt intressant. Men vi kommer då till vad skulle du, vår programpunkt där vi ska berätta vad vi skulle vilja skjuta på eller motsvarande med, i det här fallet då AK4.
Mm. Jag vet exakt.
Ja, förra.
Jo, du gav det till mig förut. Under utbildning med soldaterna så brukar man prova de här skyddsklasserna. Och då gör man så att man åker till skjutbanan och sen har man olika lådor som man skjuter på, eller lådor.
Mm.
Och det finns ju låda fylld till exempel med sand. Och då är det sand och sen är det en skiva, sand, en skiva. Och den här skivan kan vara i papp eller det är för att se om det är hål i den, för det ser man ju inte i sanden. Så drar man ju upp en skiva i taget med 5 cm mellanrum till exempel och ser hur långt kulan då har gått.
Mm.
Och det finns ju även andra material man skjuter på för att se genomslag och verkan.
Mm.
Och då måste jag ju prova det här och köpa tofu och fylla en sån här låda. Och sen dra upp skiva efter skiva och se om tofu trumfar något annat.
Jag tror det blir 200 cm tofu.
Det skulle jag tro, definitivt. Det kan ju bli ett dyrt test, men det är ju helt klart värt det.
Ja, för att du får ju äntligen tofu komma till någon form av nytta.
Ja, och sen ser jag det lite som att man gör en insats för mänskligheten.
Ja, antitofuismen.
Ja, precis. Det kanske slutar med att man har fordon, stridsfordon att klädda i tofu. Och då får jag ju fråga dig, vad skulle du?
Mm. Nu, jag brukar försöka hitta på något festligt här, men faktum är att jag skulle vilja skjuta på Saab-mål på riktigt stora avstånd. Och bara se hur duktig kan jag bli?
Mm. Det är ju roligt.
Ja, det skulle jag vilja göra.
Och då är det ju dags för våran sista programpunkt, och det är ju dagens datum eller veckans datum i historien.
Ja,
och innevarande dag är ju 21 oktober.
Jajamän. 21 oktober 1805, då inträffade det som räknas som det viktigaste sjöslaget under Napoleonkrigen. Det här var alltså slaget vid Trafalgar där brittiska flottan mötte den fransk-spanska alldeles utanför, nere vid sydvästra Spanien. Där Lord Nelson inte miste ett enda fartyg.
Mm.
Han hade med sig 27 fartyg och besegrade den spansk-franska flottan bestående av 33 skepp. Och det var då alltså... det här slaget var då en del av det tredje koalitionskriget, och det kom bli en av de mest avgörande slagen under hela 1800-talet. Och även om Lord Nelson själv gick bort, han stupade här, så hade han försäkrat sig om att han hade vunnit slaget. För han dog ganska sent under slaget. Och det här kom också att bli det sista stora slaget mellan enbart segelfartyg.
Okej.
Okay. Mm.
Häftigt.
Ja. Jag vill passa på att slå ett slag för vår Facebook-sida. Jag tycker att alla som lyssnar på det här ska gå in och gilla vår Facebook-sida, för att där får man lite extra information. Man kan också gå in på Instagram. Där har vi inte riktigt samma mängd flöde, men nästan. Så att vi kan kommunicera med våra lyssnare, så vill vi hemskt gärna att de kommer med på Facebook-sidan som heter Militärsnack.
Jajamän. Och nu ska vi fortsätta att producera lite kvalitativa basavsnitt här. Och man kan ju också önska vad man vill att vi ska göra avsnitt om. Eller vad vi ska dricka för öl.
Just, exakt, exakt. Jo, och sen har vi fått en lyssnarfråga. Det är Torbjörn Lindell som undrar vad det är för grupp som har gjort signaturmusiken. Och Torbjörn, han säger också att vi är har en intressant och kul podd, och det tackar vi för. Ja, det gör vi. Svaret är inte riktigt lika roligt då. Det är en låt vi har som heter Blaze of Glory, som är köpt speciellt för att användas i vår podd.
Precis, den är ju framtagen för som en jingle, men det är ju ett längre stycke som vi använder delar av.
Ja, precis, precis.
Men jag förstår frågan, den är ju skitbra.
Ja, den är tung.
Den är tung.
Mm, innan vi slutar här, det här är faktiskt en sak jag skulle ha tagit i början. Du har ju varit borta här nu, så att jag fick göra ett avsnitt med Niklas Senderteg som stand-in för dig. Du har varit på älgjakt.
Mm, det stämmer.
Man får inte önska lycka till inför en älgjakt, men man måste få fråga hur det gick efter.
Ja, det får man. Man får ju säga lycka till med, men någon form av kutym är ju att man säger skitjakt.
Ja.
Så. Och man får ju absolut hur det har gått. Ja, älgjakt och älgjakt. Det finns ju inte så vansinnigt mycket älg. Jag jagar ju här nere i södra och mellersta Sverige. Och det finns älg, men vi har inte sett någon älg. Men jag har skjutit någon kronkalv och någon dovhjort här i alla fall. Så att
okej.
Det har gått bra.
Ja, vad kul.
Ja, på tal om jakt och kött och mat och öl, så har vi en idé.
Ja.
Och den här, jag tycker det är en lysande idé. Och den är ju, vi funderar ju på att göra en grej för våra Patreons. Mm. Och det är ju att de ska få önska vilka öl vi ska dricka. Och då kommer vi säga ett specifikt antal, att ja, men vi kommer prova 6 stycken öl kanske. Mm. Så får de komma in med önskemål, och så köper vi in de här, och sen så har vi en ölprovarkväll.
Mm.
Så gör vi ett avsnitt.
Det blir ju jättekul.
Det ser jag fram emot verkligen. Och det finns säkert någon säker risk för att det blir någon form av alkoholromantisk stund det här, och en hel del historier. Men den idé som vi har, så den kan vi slå ett slag för att vi tänker göra för våra Patreons.
Mm. Absolut, ja, det ska bli jättekul.
Det tror jag.
Men då så, löjtnant, då tackar jag dig för det här avsnittet, och jag tackar de som har lyssnat.
Tack så mycket.
Då hörs vi, hej hej.
Det gör vi, hej då, hej då.
Glöm inte att gilla, dela och gärna prata om vår podd med de vänner du tror skulle gilla den. Tack!